Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får du lyssna in programledaren och komikern Petra Mede. Hon lät aldrig barnasinnet gå förlorat. Efter en uppväxt som präglas av lek och dans så tog livet en helomvändning. Verkligen helomvändning. Hon var 20 år gammal och åkte på en allvarlig ryggskada. Idag är hon en av våra absolut mest folkkära tv-profiler, som lett program som Eurovision Song Contest, Guldbaggegalan och nu senast Let's Dance. Hon är också aktuell med boken Svindlande stunder i Blackberg. För att höra om hennes tonårstid och barndom som fylld av perfektion och kontroll. Vi pratar om dansens både positiva och negativa sidor av livet. Vi går in på utseendehets och verkligen att vikten att aldrig tappa hoppet som människa. Hon berättar också en fantastisk historia när hon dansar bakom Celine Dion. Nu lyssnar vi in Petra Mede.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, Petra Mede!
Tusen tack! Vad annars ska jag vara om inte i Framgångspodden?
Wow, Petra Mede, vilken jävla chef alltså. Du är som chef, Petra. Alltså det är någonting är så här att jag vet att jag har sagt det till dig förut, men så här, jag kan fortfarande inte, jag kan inte förstå hur bra, alltså hur bra du var i Eurovision Song Contest som programledare. Alltså det är så här, det är inte det jag tänkte prata om, men liksom det bara kommer upp. Och när jag pratade, när jag sa att jag ska intervjua lite folk, jag bara, hon är fan den bästa någonsin, den bästa programledaren i Europa. Alltså det är helt sjukt vilken prestation det var. Alltså på riktigt. Är du inte stolt över dig själv?
Jo, absolut. Men det är jag ganska ofta. Men det där var, jo, men det där var verkligen bedrift, det måste jag säga. För det är så otroligt mycket omkring. Det är liksom, och just också när man står där i direktsändningen så är det ungefär som att man står mitt i liksom en... Ja, men man står mitt på planen på en fotbollsmatch och ska försöka hinna med matchen och ändå bara prata om något helt. Alltså man måste ha sån otrolig koncentrationsförmåga, för det finns bara saker som distraherar en, och alla de här galna fansen, de är ju liksom i Eurovision. Man måste nästan lite stänga av dem för att kunna hålla någon form av fokus. Men det är också det roligaste jag gjort, så att det, ja. Det där skulle man ju vilja göra varje dag, men det är ju inte Eurovision varje dag.
Men är du lite sugen? Jag pratade med Peter Settman igår faktiskt. Mm-hmm. Och de håller ju på med det här American Song Contest.
Ja.
Alltså vad spännande.
Fantastiskt. Och nu vet de väl vilka som ska programleda det. Är inte det officiellt? Kelly Clarkson
och Petra Mel. Petra Mel.
Nej, du, där är... Men man skulle ju önska ibland att man var...
Snoop Doggy Dogg.
Ja, man var Snoop Doggy Dogg. Nej, men man var... Men däremot att... Man tänker ibland att det vore kul att verkligen ha varit född i ett engelskspråkigt land. För att man hade ju haft så mycket större liksom, yta att arbeta på. Så det, då kan man ju bli lite... Jag har spelat ett annat program nu också som heter... Ja, som vi kan prata om sen. Men då är det i alla fall en kille som är komiker som heter Michael McIntyre. Och han får fortsätta att programleda det. Han åker till USA, då behöver de ju inte en ny programledare. Utan då tar de ju honom. Då skulle man ju önska... Det hade ju varit kul liksom, om man var... Ja... Om svenska var det dominerande språket, då hade man ju kunnat ha en större arbetsyta. Mm.
Har du varit sugen någon gång att liksom testa vingarna i Amerika? Eller bara så här, skita allt och bara dra till LA och sätta på dig det schysstaste sminket du har och ha den dyraste väskan och bara
nej,
testa vingarna?
Liksom. Jag tror faktiskt inte att det ligger i mitt DNA. Eller, om du frågar, men jag var liten hade jag väl velat det, absolut. Men nu är det så fullkomligt... man är så liksom etablerad i kontexten här på något sätt. Och jag tror också att till viss del ändå så är humorn... Alltså den kan, jo, till viss del kan den vara internationell, men det finns ju också något väldigt... härligt att vara i sin egen miljö. Men visst, alltså man skulle ju vilja leda Oscarsgalan liksom. Det är ju, eller Golden Globe, alltså, för att det finns inte riktigt sånt precis i Sverige. Det är klart, men det vill nog alla, tror jag, komiker och programledare. För att ja. Men jag är väldigt glad med det jag har fått göra. Jag är väldigt glad för att göra Eurovision 2 gånger. Det var fantastiskt. Och med Måns var verkligen en ren fröjd. Ja,
han är bra.
Men det var så roligt för att jag hade ju gjort det där. Jag hade lett Eurovision 2013 och sen skulle vi göra det 2016. Och Måns är ju verkligen en vältränad och så här stark kille. Men till och med han, jag kommer ihåg när jag gick förbi hans loge någon gång, så bara så här, stör ej, sover. Och både han och jag vi var verkligen helt slut liksom. Ja. Så att det är som ett maratonrace, men roligt.
Du har läst i din bok också, Svindlande stunder i Blackeberg. Och när jag liksom läste den, så får man ju verkligen följa med dig under din tid också som ballettdansös. Och tiden i ditt lyckliga liv innan du träffar på din ryggfen. Och så här, min son, han säger alltid så här att... Som jag faktiskt frågade honom, han är 3,5. Jag frågade honom hela tiden varför han säger så. Men han säger varje dag, säger han så här, pappa, jag vill inte bli stor. Så, vi bara, men fan Elvis. Alla vill ju bli stora när man är små. Det är det som är kul att bli. Du får gå på systemet och du får ju... Nej, men du får ju allting. Du kan ju sitta och kolla på Disney 10 timmar om du är... Du kan göra vad du vill, Elvis. Han bara, jag vill inte bli stor som du. Jag bara, nej. Och så säger han, men kan jag bli som mamma? Jag bara, men som mamma kan du nog kanske bli. Men du, det kändes lite grann som att din lyckligaste tid var din barndom i ditt liv. Ville du bli stor?
Nej, det ville jag inte. Nej, absolut inte. Och det, jag skrev en bok tidigare. Det här är en uppföljare kan man säga som heter Skam och högmod i Sävedalen. Och den utspelar sig mellan 5 och 12 år, som jag beskriver som den lyckligaste perioden i mitt liv. Fortfarande, alltså Men att få barn tycker jag, det slog ju allting. Men om man skulle liksom räkna bort det, så skulle jag säga att som period så i livet så är det fortfarande min bästa. Ja, det är det. Och jag kan förstå, jag måste säga att det är inte helt ovanligt, även om många barn kanske vill bli stora, så vet jag också att det kan finnas lite skräck för liksom att växa och bli... jag tänker att barn kanske ser liksom allvaret som kommer in också i... Det kommer ju med så mycket ansvar och så mycket... alltså det är en lekfullhet som kanske försvinner och sådär. Det kan jag nog tänka mig att barn tycker är lite skrämmande. Och det tyckte jag också, absolut. Jag var väldigt lycklig före tonåren, skulle jag säga. För det är ingen ålder jag önskar någon. Men tyvärr har vi tur så går vi ju igenom den. Men barndomen var väldigt lycklig. Mm.
Vad var det som gjorde i tonåren då? Att du tyckte att det var över natt som det försämrades? Eller var det...
Ja, jag skulle nästan vilja säga det. Och jag beskriver det också faktiskt i tror jag, den första boken. Att, jo, men det är liksom oskuldens tid fram till att jag blir 12. Och det är då vi byter skola också, från en liten Ugglumsskola som var byggd liksom på 1910-talet. Väldigt idylliskt, väldigt få barn. Och vi var väl ganska liksom, ja, barnsliga. Vi höll på med Barbie och allt sådär, trots att vi gick i sexan. Och det fanns inget högstadie där, så vi hade inget att jämföra oss med. Och man brydde sig inte så mycket om vad man hade på sig. Och det var otroligt mycket lek efter skolan. Och sen har vi ett sommarlov. Och sen ska jag börja sjuan. Och då byter hela klassen skola till en högstadieskola. Och jag minns att när vi går några kompisar liksom bara på vägen dit, så är det som att vi alla fattar att nu är det nya tider liksom. Nu är det, och jag kommer ihåg en kompis, han hade precis kommit till målbrottet, så fort han pratade så lät det så här. Och man frågade, vad har hänt med honom liksom? Han var helt tyst sen där vägen. Och sen så minns jag liksom att vi tittade på varandra, vad vi hade på oss för kläder och så här. Och sen kom vi förbi, på den tiden, rökrutan hette det. Var som en ruta i, som man hade målat i krita, där de tuffa fick stå och röka. För då var det fortfarande tufft att röka. Och då minns jag att när jag ser den och, liksom, och så stod de, någon spottade lite där. Då tänkte jag, herregud, nu är det helt nya villkor. Hur ska jag överleva detta i 3 år? Oh, liksom? Det var nästan, om inte så från en under en natt, så efter ett sommarlov så var det en ny värld liksom. Och jag kunde heller inte spela på det som hade varit mina styrkor, för jag har varit ganska... Märker du att jag pratar lite mer göteborgska nu, jag måste bara säga, för jag har nämligen varit i Göteborg 2 veckor och spelat in ett program, och plötsligt så bara följer jag in i hela, ja, jag hör det låter, men då, jag hade alltid kunnat spela mycket på min humor och snabbhet och att jag var liksom lekfull och sådär, men nu så skulle man ju, för det första skulle man ju inte leka, och sen skulle man ju vara så blasé som möjligt. Man skulle ju inte bry sig.
Nej, sen skulle man inte prata.
Man skulle bara stå liksom. Och inget av det där jag hade var ju en fördel, utan jag blev ju väldigt snabbt... jag blev nog klassad som tönt, sa man då. Jag vet inte om man säger vad man säger nu. Inte nörd, men tönt. Nej, men fullkomligt... Ja, nej, jag tappade väldigt mycket status. Jag tappade all status. Hemskt, ja. Men sen i efterhand så måste jag säga, sen, jag älskar ju mina klasskamrater, och vi har haft många sådana återträffar. Och då har jag förstått att alla verkar ju ha mått ungefär lika dåligt. Men man sa ju inte det till varann liksom. Utan det, hemskt, ja.
Now it's time for Trey's sister Fregor.
Du, jag tänkte att vi går in på de 3 sista frågorna nu. Mm. Och första frågan, kan du berätta vad det bästa rådet du har fått av dina föräldrar?
Bra. Jag måste verkligen säga att jag tycker du är väldigt bra intervjuare. Jag undrar vad det är, för jag har ju så här, nu jag vill inte öppna mig för mycket så här och så här. Men undrar om det är att du ofta studsar mot dig själv. Du börjar ofta med en egen erfarenhet, och då är det väldigt lätt att liksom, när man hittar mycket igenkänning. Ja, men det är intressant, det ska analyseras sen när jag kommer hem. Men jag skulle säga att mina föräldrar har varit väldigt sparsmakade med råd. Och det tror jag nästan att jag skulle vilja säga är ett väldigt bra råd, det är att inte ge andra råd. Nej, men det har varit väldigt lite förmaningar eller att man säger att lev så här eller det blir bäst om du gör så här. Eller, jag tror att just avsaknaden av råd har varit väldigt bra.
Är det det din dotter också kommer säga till dig? Det bästa min kära mor Petra lärt mig, det är att hon har lärt mig att jag inte ska lära mig någonting av henne. Allt hon säger ska jag inte ta på allvar.
Nej, precis. Nej, men jag tänker på det också för utan att vara specifik kring min dotter, men att barn i alla fall upp till en viss ålder tillskriver de vuxna så enormt mycket förtroende. Mm. Och det börjar ju med att man ger ganska så här tydliga svar, ja, nej, så här är det. Och sen det räcker ju att man liksom har en nioåring hemma, så märker man att så märker ju hon att det man har sagt inte alltid stämmer och att det skulle vara så här, men nu är det så här. Och så därför även med henne så försöker jag väl också att undvika att liksom säga att det finns några sanningar eller framförallt inte att jag sitter inne på dem. Och sen hur hon upplever det, om det var bra eller dåligt, om hon hade velat ha mer vägvisning, det återstår ju att se. Men jag uppfattade det som någonting positivt som jag fick med mig, och då försöker jag kanske att föra det vidare.
Mm. Vad är en av de bästa lärdomarna som du har fått, som du har tagit med av någon? Och som har hjälpt dig genom ditt liv liksom. Har du läst något någonstans? Har du fått med dig något av någon person som du bär med dig i tuffa stunder eller glada stunder? Eller?
Mm. Ja, men alltså jag skulle nog säga i och med att det någonstans finns ganska mycket av en cyniker i mig, så är jag ju, som jag sa innan, väldigt jag har nästan aversion mot råd eller mot liksom att det ska finnas någon lärdom av livet. Jag tycker ju inte det. Jag tycker ju att jag vet precis lika mycket och lite som när jag var 10. Men däremot så har jag i alla fall för min egen del, så återgår jag till det här som jag sa förut, hoppet. Att även om saker och ting är hopplösa, så tycker jag det borde vara förbjudet att ta hoppet ifrån människan på något sätt. Det spelar ingen roll om det är sant eller inbillat hopp. Men så länge jag känner en strimma av hopp med någonting, så kan jag liksom ticka vidare. Men den dagen jag inte gör det, då tror jag det blir svårare. Så det är väl det. Och sen så är det väl den här klassiken att this too shall pass, att allting går över. Men alltså även de lyckliga stunderna och de sorgliga. Men det är också sanning med modifikation, för ibland går det ju bara åt ett enda håll. Men, men för mig har i alla fall den här känslan av att i alla fall ha en gnutta hopp varit livsavgörande. Mm.
Jag hörde det där, this too shall pass, hörde jag första gången av Björn Attic och Lindeblad, Skogsmunken.
Mm.
I hans ring, då visade han mig sin ring och då skrev han det, här är min förlovningsring. Ah. Så här. Sen skrev han bara, läs vad det står, då stod det så här, this too shall pass. Och jag bara, vadå? Liksom. Och då är det att han och hans fru där, liksom. När de gifte sig så skrev de det. Och man bara, hur kan man skriva det i något som, när man lovar den där evig kärlek så skriver man, det här kommer ta slut. Så här. Men den är väldigt, väldigt fin faktiskt, bara lägga en tanke på det. Liksom.
Men det är väldigt förtröstansfullt, och det kan ju som upplevas både som ledsamt och förtröstansfullt, men det finns ju något jag kan tycka att det finns något lugnande i det, även när det gäller det att det lyckliga är liksom är kortvarigt, ingenting är ju statiskt.
Men har du hittat något lugn i döden, att allt kommer någon gång att ta slut? Har du hittat någon bekvämlighet eller något lugn i det, eller är det någonting som jag har inte gjort det än, därför så får du bara det är inte så många som har gjort det, men hur?
Nej just det, nej, det är jag och Björn att det går. Nej, så kan jag, det kan jag tyvärr inte skryta med alls, utan men däremot så, och det är ju också väldigt konstigt. När jag då hade som ondast och mådde som sämst, då var jag ju inte alls rädd för döden, i och med att livet var så gjorde så ont. Men nu när jag, ja, och det är så här otroligt vanligt svar, men det gör det ju inte mindre betydelsefullt för mig. Så är det ju så att när jag fick barn så jag blev kanske inte lyckligare, men jag upplevde en stark känsla av mening, och den tycker jag förstärks hela tiden, att jag behövs förhoppningsvis i alla fall än så länge av en person. Och jag tänker att vara behövd är en sån otroligt stark drivkraft, så att just nu så kan jag inte hitta något försonande i döden alls, för jag vill liksom inte det. Men jag kan ju naturligtvis se att döden också kan vara en lättnad i vissa situationer, såklart. Men det är också så kul, inte för att hela tiden hänvisa till massa statistik, men man har gjort, tror jag, vid något tillfälle, någon sån här skala när människan är liksom som mest troende. Och då visar det sig att ju äldre man blir, desto mer av en agnostiker blir man. Det gäller ju inte alla såklart, men att, och det kan jag även människor i min närhet som är bra mycket äldre, som förut har varit väldigt sådär, det finns ingenting, det är liv och sen är det död. Att det plötsligt öppnas upp någon liten sån här, ja, man vet ju aldrig. Alltså kanske inte någon tro, men att det öppnas upp någonting om att, ja, vad vet jag, eller liksom, ja. Att istället för att vara tvärsäker så uppstår det något frågetecken. Och jag vet inte om man gör det för att man behöver det för att stå ut, eller för att det... Ja, men det är intressant i alla fall. Det är. Men jag är inte kompis. Nej, jag har svårt att förlika. Framförallt har jag svårt att förlika mig med att människor ska försvinna från varann. Det är det.
Nu Petra, hur ser 2022 ut för dig? Har du några roliga grejer som du ska sätta tänderna i?
Ja, nu vänder vi liksom, kan jag säga, från en existentiell fråga till den lätta underhållningsvärlden där jag befinner mig. Och som jag älskar och hyllar, jag måste säga det. Herregud, hade vi inte haft det vet jag inte hur man kunde... Ja. Jag har spelat in ett program. Jag släpper ju boken då, 10 mars, Svindlande höjder i Blackeberg. Och sen så
jättefin
kör
bok. Jättefin bok. Jag rekommenderar
tack snälla,
verkligen.
Tack snälla. Vad glad jag blev. Jag har precis faktiskt fått läsa en sån fin recension, så jag blir så otroligt otroligt glad, för att den ligger mig nära om hjärtat. Och men sen också så programledde jag Let's Dance i år. Och där har vi väldigt, det blir spännande. Det är alltid spännande gäster, och det är alltid spännande vart det tar vägen. Därför människor blir som förbytta när de är med i programmet. De tappar all på tal om att träna. Och då är det här ofta också medelålders människor som ska ta det lite lugnt. Men ja, det är som att de blir liksom elitdansare eller MMA-tränare.
Vissa säger ju så här att det blir typ så här, att det är liksom ett liv i Let's Dance och ett liv efteråt. Att folk nästan går deprimerade nästan efteråt.
Ja, men så här post, vad heter det nu då? Production, ja precis. Jo, men jag kan förstå det därför att, och nu säger jag det här med all kärlek, men det är verkligen, de blir verkligen galna. Alltså, man får höra liksom att Susanne Axel står liksom på filmhuset och tränar dans klockan 6 en söndag morgon. Jag menar, då tänker man, men vad har hänt här liksom? Eller vem var det mer? Ja, men Keio var också sån där. Jag tror det var kanske hon som var där klockan 6 morgonen. Men, och sen också, men det är ju som att vara på ett läger och så filmar man det. Det är ju väldigt, du vet, man har varit så här på, jag har varit på fruktansvärda läger, men jag har varit på något ridläger där jag liksom tänkte att de här 10 människorna, det är mina bästa vänner för resten av livet. Mm. Sen blir det kanske inte så, men just då och där så är det liksom så. Men sen så kommer ett nytt program som heter Hjulet, och det är här jag vill verkligen höja. Det är ett galet, men kunskapsbaserat samtidigt program där gäster snurrar i ett hjul. Vi har en tävlande i mitten. Gästerna ska hjälpa den här tävlande att vinna 500 000 kronor. Och hela den här inspelningsperioden i Göteborg har bevisat för mig hur oerhört beroende vi är av varandra när vi gör tv också. För att Jag har märkt på en del avsnitt som bara har flugit av sig själva. Och då beror inte det på mig så mycket som på konstellationen. Alltså har man med Andreas Lundstedt och Alexandra Pascalido till exempel, då kan man luta sig tillbaka. För de är så roliga och gränslösa. Och, så att det är liksom bara, och då tänker jag så här, åh, tack gode Gud för artistbranschen och för liksom, människor som är så, som går på känslor 10 gånger mer än jag till och med. Och det blir väldigt rolig underhållning. Så att jag är med glädje går jag in i detta och hoppas att folk ska tycka att det är roligt, galet och lite lärorikt också.
Fantastiskt. Det låter som ett juligt kul år.
Verkligen. Och från liksom att jag är ju så hypersocial, så att jag kan säga att det nu är det som trippelarbete, men det har varit så lite arbete, så att det här känns helt rätt. Sen kommer jag väl att ligga där utmattad, men ja, jag är väldigt tacksam och privilegierad och glad. Mm.
Du, tack att du var med, Petra. Det har varit jättetrevligt att
tack,
prata med dig.
Tack Alexander, och jag hoppas verkligen att du blir bättre. För under hela intervjun har det ändå legat här lite som en... Och jag vet precis, för att du måste liksom ha två tankar i huvudet samtidigt, hur du ska parera din kropp och hur du ska... Så jag hoppas nu att de hittar någonting och att du får... I alla fall, jag vet att det inte finns mirakelgrej, men att det kan bli någonting som lindrar i alla fall.
Ja, det finns ju morfin. Det är bara att...
Ja, men det gör det. Och det är ju en underbar... Nej, men det är ju fantastiskt. Men det finns ju inga sådana saker som inte har biverkningar. Så att,
nej, verkligen.
Tyvärr.
Verkligen. Men du, stort, stort tack att du var med, Petra, med det.
Ja, tack snälla. Jättetrevligt att vara här. Hej då.
Fram Gang Spotten with Alexander Prelleros.
Tack för att du lyssnade på det här, och det var väldigt intressant. När jag sitter nu efteråt och funderar på det, så är det ju, alltså, liksom, gå till mig är ju också mycket den här hetsen man har kring sitt utseende, kring perfektion, kring att man aldrig är nöjd med sig själv. Alltså den största fienden, den största kritiken, det är man själv. Och hur blir man av med den? Jag vet inte faktiskt. En sak som jag faktiskt känner lite grann, det är att när man blir äldre, då hatar man sig själv mindre. Det är så lite så, även om man blir rackligare, rynkigare, fetare, så mår man också så mycket bättre. Det känner i alla fall jag som är närmare mig 40, jämfört med alla tankar jag hade om mig själv när jag var 20. Ja, tack för att du lyssnade på det här. Och ja, tack. Ha det jättefint. Hej då.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.